du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Vi står tillsammans och så hör vi Guds ord från Filipperbrevets tredje kapitel och vi läser från vers 10. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Amen. Varsågod och sitt ner. Det här är ett underbart och mycket allvarligt bibelord som Paulus skriver emot slutet av sin tjänstgöring. Paulus har levt ett ganska långt liv. Han hade väldigt mycket som han kunde berömma sig av. Han var en benjaminit. Han var av Israels stam. Han hade utbildat sig bland de bästa lärosätena, suttit vid Gamaliels fötter som var en stor lärare vid den här tiden. Han hade stor kunskap i Guds ord. Han var en riktig praktexemplar på en religiös människa. Men det gick snett för honom för att han förstod inte vad livet till Gud var. Och han började att förfölja de som var kristna. Och på en sån resa när han skulle rätta till de där som inte hade den rätta läran så möter Jesus honom på Damaskusvägen på väg upp dit när han är där för att han ska tillfånga ta kristna. Och så säger Paulus när han vittnar inför kung Agrippa i Apostlagärningarnas 26 kapitel att det var ljuset som mötte mig och ljuset som talade till mig och det var Jesus själv. Och så säger Jesus till honom: Saul, varför förföljer du mig? Och i det ögonblicket så blir han drabbad, han blir blind, han ser ingenting. Får gå in på raka gatan där i Damaskus. Och där i 3 dagar så varken äter han eller dricker. Han blir drabbad av Jesus och kommer till en djup omvändelse. Jag är en syndare, jag kan inte leva på någonting av det gamla som jag har levt efter. Det fanns ingenting i det som han hade som kunde hålla måttet. För nu hade han mött den som han förföljde. Och han kom med kärlek och ljus och upprättade honom till ett nytt liv. Och han fick förlåtelse för sin synd. Är inte det fantastiskt? Och denne Paulus, han säger lite tidigare innan det vi läste att jag kastar allt på skräphögen av min egen duktighet och mina egna erfarenheter. För jag fick någonting som var mycket bättre. Och det var kunskapen om Jesus. Att han älskade mig medan jag redan var en syndare. Och att han har tagit hand om mig och att jag får följa honom. Och det blev Paulus livsgemenskap. Hela hans liv. Och därför så blommar han ut i den 10:e versen här och säger: då känner jag Kristus. Och det betyder att när jag får komma hem till himlen, det som är mitt stora hopp, då känner jag honom fullt ut. Det är mitt stora hopp. Och det står ju i den 11:e versen att få nå fram till uppståndelse från de döda i det hoppet hoppet. För när Paulus upplevde Jesus i sitt liv så föddes ett hopp i honom om att han skulle få komma till himlen. Det kom direkt när han blev frälst. Och det är liksom själva signumet i Paulus undervisning. Att jag har ett hopp om en himmel. Det, mina vänner, det är att leva i advent. Halleluja. Och jag vill leva i samma advent. Jag skulle vilja ha en adventskalender med en lucka för varje dag i mitt liv. Och så ska det stå där, Jesus kommer snart, en dag närmare. Halleluja, skulle jag vilja att det stod. Paulus levde ett sånt liv därför att han hade fått uppleva Jesus. Med den här texten som vi började med, då känner jag Kristus. Den kan också översättas. Jag vill lära känna Kristus. Tänk denne Paulus som efter omvändelsen skriver 13 brev som är med i den här boken. Som är en av huvudpersonerna i apostlagärningarna. Som i apostlagärningarna får vara med om under av icke vanligt slag. Som har fått vilja uppryckt till himlen, den tredje himlen. Höra ord som ingen kan uttala. Denne Paulus, man tycker han måste ju vara nästan en gudom. Han bara uttalar i slutet av sitt liv. Jag vill lära känna Kristus. Jag måste få ännu mer av honom. Därför att den som har fått mycket av Jesus, han vill ha ännu mer. Och Paulus är en förebild på det. Och därför så ska vi tala idag om att leva i en ständig advent. Du förstår? Att vi, när Jesus föds i jul så är det fantastiskt. Han fick en kropp. Han danades. Han levde här nere på jorden. Men han är inte kvar i Betlehem. Jag har varit i Betlehem. Jag har varit i födelsekyrkan. Han var inte kvar där. Det var massor med guld och annat där. Krimskrams och de sålde grejer. Och de hade väl välsignat vatten och allt möjligt. Men Jesus var inte där längre. För han lever nämligen i himlen. Och sitter på Faderns högra sida. Och han har lovat oss att han ska komma tillbaka igen. Och det är advent som vi lever i. Advent betyder väntan och ankomst. Och det första jag skulle vilja säga då, det är att leva i detta är att ha en himmelsk kallelse. Och det ser du i vers 12-16 där Paulus säger här att inte som om jag redan har gripit det, alltså hoppet om att de framtida uppståndne. Jag har inte gripit det, men jag jagar efter att gripa det. Och det är inte på det sättet att Paulus har en piska över sig att nu måste du verkligen jaga efter målet i himlen. Utan han säger det själv här, jag tycker det är så underbart. Eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus. Det var det som gjorde att han fick den här längtan att få jaga vidare. Och det här är ett grekiskt ord som heter katalambano. Kan ni säga katalambano? Ja, det var svårt. Men det betyder att, först och främst betyder att bli ertappad. Paulus blev ertappad när han blev gripen. Och där har du samma ord att bli gripen som en tjuv. Han blev ertappad som syndare. Men det betyder också att bli tagen till någon för att han ska få använda det för sitt bruk. Paulus var tagen av Jesus för att bli använd av det som Jesus ville. Och från det ögonblicket som Jesus fattade Paulus hand så gick de där genom livet med den himmelska kallelsen. Därför att den är den som Gud har gett. Det är Jesus som frälser. Men det är på Guds uppdrag som kallelsen vi läste om att komma till himlen. Det är själva grundkallelsen. Han hade inte någon kallelse att starta något ministry över sin egen tjänst. Han hade inte någon fyrfärgstryck med några banderoller att här kommer Paulus ministry. Han hade inga specialbåtar med slavar som rodde honom vart han skulle, någon egen chartrad båt. Utan han hade vad jag vill kalla för andligt tunnelseende. Och det är mycket dyrbart. Vet du vad andligt tunnelseende är? Det är att bara se Jesus. Det är ett välsignat tunnelseende. Han var inte intresserad av det som var runt omkring, av berömmelse. Han sa att jag kan leva i framgång, jag kan leva i fattigdom. Jag kan vara beredd att leva hur som helst och bli vad som helst. Men mina ögon, de kommer ingen åt, för de tittar på Jesus hela tiden. Därför att han är min frälsare och jag ska till den platsen där han är. Tala om advent, att vänta på den som ska komma och leva och jaga efter det målet tillsammans med den som man ska vara med hela evigheten. Är inte det fantastiskt? Ja, men han har tagit din hand, och jag vill säga det till dig, du som är frälst. Gud har genom Jesus Kristus tagit din hand en gång för alla. Han har gripit dig vid handen, och han släpper inte den handen, ska jag tala om för dig. Utan han leder dig igenom hela vägen hem, därför att han älskar dig. Och jag hörde en julsång här nu som jag tyckte den var hädisk, jag måste säga det. Den gick så här: He knows when you are sleeping, he knows when you are awake, Santa is coming to town. Han vet när du sover, han vet när du är vaken, tomten kommer till stan. Där måste vi som kristna sätta en tydlig tomtgräns, mina vänner. Den påhittade tomten har ingenting med att göra när jag sover och när jag är vaken. Men den Jesus som genom en himmelsk kallelse ska komma till staden, han vet när jag sover, han vet när jag är vaken. Därför att han håller mig i handen hela tiden och går med mig genom livet. Det betyder inte att det är en räkmacka. Det är genom dalar, genom problem. Och jag ska bara säga att genom de sista veckorna nu så har vi stött på så mycket av nöd och mycket av svårigheter bland vänner som vi älskar. Så mycket av både problem i relationer och med barn som mår dåligt och med sjukdomar och alla möjliga saker. Och när allting skalas av, när allting annat bara försvinner bort i de här problemen, då är Jesu hand kvar. Och det är mitt vittnesbörd som snart 50 år gammal gubbe, att det håller att tro på Jesus, för den handen som han fattade mig in i när jag var liten, det har hållit genom alla år. Och därför, min vän, så finns det en himmelsk kallelse för dig i dina svårigheter. Det betyder inte att vi inte tycker det är roligt att leva här nere. Vi älskar livet här nere. Men vi har ett pris som väntar, och vi jagar mot det målet. Och då står det så här, som jag tycker är intressant, i vers 15. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga, att vi har ett mål i himlen. Och där har vi intressanta bibelord, behöver inte slå upp det, men i Kolosserbrevets 3:e kapitel och i den 2:a versen så står det: tänk på det som är där ovan. Och vad har det med att göra med det här? Jo, där är verkligheten för våra liv. Där bor Herren. Och när verkligheten får bli vårt sinne och det vi tänker. Och Paulus går vidare med detta när han säger i 1 Korinthierbrevet att vi tänker Kristi tankar. När vi ser in i verkligheten själv, då kommer vi också att se in i verkligheten här nere. Det är ju för att Zoe-teamet har sett in i Jesu ögon och sett in i det himmelska och det hoppet som Zoe har fötts att få göra en insats för de här flickorna i Indien. Det är ju därför Christian och teamet, Christian hälsar förresten till er, jag hade kontakt idag med honom, de är i Filippinerna. Det är ju därför de är där. Det är ju därför vi gör saker, vi jagar tillsammans, därför att Kristus har gripit oss. Det är ju det som är grejen. Vi blir inte världsfrånvända när vi ser in i Jesu ögon, utan vi ser världen och nöden, därför att det var ju sån Jesus var när han gick här nere. Och därför att leva i advent, det är att se in i Jesu ögon, och för då kommer vi också få kärlek till våra medmänniskor. För jag kan inte producera kärlek till mina medmänniskor, men Jesus kan. Och han håller mig i handen. Och så säger han: vi hjälps åt, du och jag. Ja, inte så mycket jag då, det är mest han som hjälps åt, men jag får vara med. Tycker ni att det är härligt? Ganska bra predikan, eller hur? Ja. Och det har inte med mig att göra, utan det har med Jesus att göra. Han håller oss i handen i en himmelsk kallelse. Halleluja. Det andra jag vill säga, det är, och det här är en svår sak, men det är att i vår vandring med en himmelsk kallelse att få tänka på det som är där ovan, att inte leva liksom i det som är här nere och tänka på min egen vision, min egen framgång, vad jag ska utföra, jag, vårt och vi, utan få bara se in i Jesu ögon och få vara en välsignelse för andra, så finns det en frestelse. Och det är det andra, att vara utsatt för jordisk frestelse. Nu säger Paulus här i den 17:e versen: bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Då kan man tycka att det där var ju väldigt kaxigt egentligen att säga en sån sak, ta mig till förebild. Men om vi går till 1 Korinthierbrevet 11:1 så förklarar han vad han menar där. För det skriver han, följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi exempel. Det är alltså inte Paulus i sig, det är inte min egen duktighet du ska följa, utan följ det som Jesus har gjort i mig när jag har hållit i handen. Följ det exemplet av vad Jesus har gjort i mitt liv. Och då säger Paulus, ta mig till exempel. Och så säger han här, vad jag ofta sagt till er, det säger jag nu under tårar. Att många lever som fiender till Kristi kors. Det var ju där Paulus hade fått börja sin vandring. Det var vid korset han hade fått lägga ner sitt liv. Fått uppleva frälsningen. Och korset, det var det som styrde honom. Han säger till Korinthierna att jag vill inte veta av någonting annat än Kristus och honom som korsväst. Det var hans stora liv. Det var hans stora tema i hans advent. Att vänta på andra tillkommelsen. Jag vill inte ha någonting annat än Kristus. Men så säger han under tårar att många lever ändå som fiende till Kristus. Och här talar han inte om världsmänniskor, utan han säger ju tydligt här, vad jag har sagt, ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar, att många lever som fiender till Kristi kors. Och hur kan man leva som en fiende till Kristi kors? Jo, vi går till andra Petrusbrevet, för där ger Petrus oss en undervisning om detta. Andra Petrus kapitel 1. Och vi läser vers 8 och 9. Och då har vi i åminne att Paulus hade fått lära sig Kristuskunskapen och kastat allt annat på skräphögen. Och då står det här. Ty om allt detta finns hos er, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt, ja blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. När man glömmer i sin vandring att Jesus har renat mig från mina synder och kommer in kanske i ett fariseiskt tänkande där man börjar tänka på att jag är nog ganska duktig i alla fall och kommer tillbaka till det som var Paulus grundtillstånd. Då kommer vi att börja mer och mer leva som fiende till Kristi kors. Och det här är en allvarlig bit som Kristi församling har att fejsa idag i vårt samhälle. Att leva som fiende till Kristi kors. Det är att leva efter sitt eget sätt. Skapa sin egen bild av vem Gud är för att han ska kunna kallas för god. Det är att leva efter att ha buken som sin Gud, som det stod här i texten. Och att ha buken som sin Gud, det handlar inte om att man tillber tarmarna eller att man har magsäcken som sin föremål för tillbedjan. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om, det ser vi i, om vi tittar nu tillbaka i Filipperbrevet här. I början på kapitel 2 så talar Paulus om hundarna. De här som lagivrarna som vill få människorna bort ifrån friheten och tillbaka in i religiositet. Och att man ska leva efter lagen och efter vad fäderna har sagt. Han är stenhård emot det, säger de är hundar. Den som lever på det sättet lever med buken som sin Gud. Och har du kommit in i ett sådant tankemönster så ska du inte leva i fördömelse. Utan då ska du komma till Jesus som vill ta din hand idag. Och säga, Jesus, jag vill ha det där livet igen. Jag vill inte stelna i några former. Och likadant i kapitel 3 så läste vi om vi som är fullkomliga. Hur många är fullkomliga här inne, upp med handen? Ja, vi är fullkomliga. Till vilket sätt? Jo, i det Kristus har gjort i våra liv så är vi fullkomliga. Vi har en fullkomlig frälsning. Men vi är inte etiskt fullkomliga. Och i Filippi så fanns det medlemmar som menade på att det finns en fullkomning i etiken. Alltså att vi helt blir utan fel redan här på jorden. Och Paulus han skriver till Timoteus om att det här är en farlig lära. När Hymenes och Filetus, det var två gubbar där som Timoteus hade med att göra. När han säger till dem att när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum, så sprider de villfarelse. Därför att de säger att allt det som hör till den kommande tidsåldern redan nu är vårt. Att allt uppståndelse, vi behöver ingen helgelse, vi är fullkomliga, vi är klara, vi är färdiga. Vi har uppståndelsekroppar redan i frälsningen. Så är det en villfarelse. Den som lever på det sättet lever med buken till sin Gud för att det är att förhäva sig. Men då säger Paulus här under tårar, kom tillbaka till Kristi kors. Håll i Herren så att han får leda dig hela vägen hem. För det leder till fördärvet. att bygga sin egen frälsning, om det så är på duktighet eller över karismatik eller vad det nu än är för någonting, eller om det är begären och att jag ska alltid ha rätt till varje pris, jag är den som alltid ska ha sista ordet, då lever man med buken som sin Gud. Men det finns en annan väg att gå, och det är att hålla Jesu hand i en himmelsk kallelse. För att jag vet att jag är på väg till himlen. Den som har Jesus i handen behöver inte bry sig om någonting annat, därför att man har tunnelseende. Det spelar ingen roll om Andersson eller Pettersson har rätt eller fel. För jag har Jesus, och det räcker hela vägen hem. Det var väl ganska bra. Är du nöjd med det? Du är hela vägen hem om du har Jesus i ditt hjärta. Och det finns så mycket av välsignelse i detta. Och så står det här också att den som sätter sin ära i det som är deras skam. Och det här är också allvarligt. Den här världen sätter sin ära i allt det som Bibeln talar emot. Den här världen premierar högmod. Den här världen premierar allt det som Bibeln talar emot. Och om vi tappar Kristus så att han liksom blir lite på sidan om där, så kommer jag obönhörligen bli påverkad av den här världens väsende. Och då kommer Jesus bli mindre och den här världen kommer bli större i mitt liv. Och till slut så kommer jag att komma in under den här jordens frestelser och allt detta. Men botemedlet är att tänka på honom som har frälst mig och leva med honom. För då blir vi fullkomliga i tron utan att vi behöver anstränga oss själva. För det är hans verk i oss som gör det. Halleluja för det. Och vet du, jag måste säga, och det här har jag sagt förut och jag säger det igen, jag ska sticka ut hakan lite nu. Ni får väl slänga ut mig sen, jag är ju ganska liten så det är lätt gjort att slänga ut mig. Jag ska prata om klimatkrisen lite. Den kristna församlingen har icke som uppgift att lösa klimatkrisen. Det är bra att ha källsortering. Vi har nämligen ett ansvar, för Gud har skapat den här jorden. Vi ser till att vi gör det bästa av situationen. Vi ordnar med den, vi tar hand om jorden. Men vi har inte så mycket omsorg om den här jorden så att begären väcks. För om jag börjar med Jesus och lite klimatarbete, så kommer till slut bli klimatarbete och lite Jesus. Och till slut så blir det bara miljörörelse och alltihop. För den här jorden, den är dömd till sin undergång. Men jag har fått en bild som jag delat här och jag gör det igen. Jorden står under ett rivningskontrakt. Ett härligt rivningskontrakt. I ett rivningskontrakt så får man bo och där kan man trivas. Man kan städa toaletten, man kan laga mat och man dammsuger köket. Men du går inte in i någon jätterenovering därför att du vet att den här kommer att gå under. Men du gör det bästa av situationen. Precis som när brevet kom till judarna som var i Babylon i fångenskap, så skriver Ezekiel till dem. Jeremia skriver i brevet till dem att sök det bästa för den stad du har kommit i. Gör det bästa för dem. Gör det bästa möjliga av situationen. Lev ut det. Men ha ingen övertro på att detta ska bli någonting. För att det kommer inte bli någon världsvid lösning innan Jesus kommer tillbaka. Men när han kommer, då blir det en ny jord och en ny himmel som aldrig kommer att gå under. Så därför ska du inte ha klimatångest, utan du ska ha Jesus glädje istället i hjärtat. Det är mycket bättre. Amen. Och så ska vi ta hand om jorden i alla fall. Det är bra att källsortera. Vår närmaste granne heter Kjell, så han bor där. Då har vi sorterat in honom. Det är underbart. Och så slänger vi soporna på rätt ställe. Därför att det är en kristlig bit i detta. Och den kristliga biten ligger i att vi råder över jorden, vi tar hand om den, men med insikten om att det kommer en ny himmel och en ny jord. För vet du, sitter du med telefonen eller datorn x antal timmar, till slut väcks begären och telefonen tar överhanden. Dricker du sprit och alkohol så till slut så tar det överhanden. Allt det som du håller på med, det tar överhanden förr eller senare. Och då är det bättre att läsa Guds ord. För när Guds ord tar överhanden så blir du förnyad i den heliga ande. Och det är bättre att vara med Herren. Och du säger, ja men det där är ju bara predikantfloskler. Nej, det är en levande verklighet, därför att Jesus är en levande verklighet. Och när han tar handen i din hand och säger jag är med med dig, så blir Bibeln levande och du ser ordet. Och det blir en nött Bibel därför att han är med oss. Orkar ni lite till? Vi tar sista punkten. Det är att vara viss om slutet. Det är att leva i advent. För nu stod det så här. Även om du har fastnat i saker och ting i den här världen. Och du tycker att i relationer och i annat så är det bara jobbigt. Så finns det ett slutmål för dig. Och då står det så här att. Men vi har vårt. Vad var det vi ska ta det innan till här nu så att vi inte läser fel. Vi har vårt medborgarskap, står det. Halleluja. Och det har vi vers 20. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Vi har dyrbara persiska och iranska, afghanska vänner som inte har fått uppehållstillstånd. Men kära iranier, afghaner som lyssnar nu. I himlen har du inget uppehållstillstånd. Det finns ingen migrationsverk. Där har du medlemskap redan nu. Halleluja. Och vår bön är att ni ska få det här också. För vi älskar er så mycket. Men i himlen är ditt medborgarskap. Och när Paulus undervisar i Efesierbrevets andra kapitel. Så säger han att vi sitter med Kristus i det himmelska. Det är att ha sitt medborgarskap där. Du är redan med Kristus i det himmelska. Och det finns en gammal läsarsång som går så här att den som är i anden har sett Jerusalem kan aldrig förstå en pilgrims längtan hem. Men den som i anden har sett att jag har mitt medborgarskap i himlen. Jag hör hemma där. Jag är med honom redan nu. Det står där i livets bok. Medlem på grund av Jesu blod. Du kan vara viss om att du tillhör honom. Så om du brottas i ditt liv och har det tufft just nu. Så påminn dig själv om att du är en medborgare i himlen om du tror på Jesus. Och därifrån väntar vi vår frälsare. Honom som vi håller i handen i anden. Han ska komma och hålla oss fullt ut och vi ska få se honom och då ska vi förvandlas och förvandlingen äger rum bara av att få se honom. Bosse predikade för ett ganska länge sedan nu om att se in i spegeln och skåda Herrens härlighet och då blir vi förvandlade. Tänk att få se Jesus i en spegel i ordet och bli förvandlad. Hur mycket mer förvandlad ska vi inte bli när vi ser honom som han är rakt in i ögonen. Och redan nu i anden så sker det. Och då kan man säga så här. Att i himlen, där är jag i anden tillsammans med honom. Här nere på jorden är jag fysiskt. Jesus är fysiskt i himlen. Jag är nere här på jorden fysiskt. Och här är Jesus i anden med mig. Så vi har en växelverkan redan nu. Och bilden av Kristi brud växer fram här. Som församlingen som växer upp emot huvudet i anden. Och vill känna honom mer och mer. Genom ordet, genom bönen och genom gemenskapen. Men den gången när vi ser honom. Då kommer huvudet och kroppen sammanfogas. Då är vi ett. Och Paulus säger det i första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel. Att vi ska ryckas upp. Och då ska vi alltid vara med honom. Då är vi ett med varandra och vi ska aldrig mer komma bort ifrån varandra. Och det börjar redan här och nu genom att vi får uppmuntra varandra och leva med varandra i en djup innerlig gemenskap i detta. Och där har vi löftet om att han kommer tillbaka, Johannes 14. Om jag än går bort för att bereda plats så ska jag komma tillbaka och hämta er för att ni ska få vara där jag är. Halleluja. Han håller på att förbereda rum för oss. Det står det. Han förbereder rum för oss. Det finns plats för dig i himlen. Min mormor som är hemma hos Jesus nu, min älskade mormor. Ni hade säkert bra mormor, men hon var inte som min, det kan jag säga. För min mormor, det var något speciellt. Hon hade en kusin som också var frälst, härligt frälst. Men hon brukar säga så här, jag ska vara så innerligt tacksam om jag bara får en liten pall innanför himlaporten. Bara jag får komma in genom porten så är jag nöjd. Men det blir inte någon liten pall där. Utan genom Jesu Kristi nåd så får vi bara komma in i härligheten i de rum han har berett. Och det kommer att bli fantastiskt.
En del har öppnat upp för Jesus här i livet och har en stor bägare som fylls med härlighet när vi kommer hem. Med pris och härlighet. Andra som man kanske inte har öppnat upp lika mycket för Herren får en liten bägare. Men alla kommer att få uppleva fullhet. Därför att hur lite eller hur mycket vi än har fått vandra med Herren så är det fullt. Och då får vi uppleva det maximalt härliga som någon kan. För det finns ingen avundsjuka. Så om jag får en liten albylburk och du får en container så är jag lika lycklig för det. Halleluja, därför att den är full. Och det är himlens signum. Det är fullhet, halleluja. Och då jämför vi oss inte, utan vi är bara glada. Och det blir underbart. Tänk att få slippa jämförelseeländet en gång för alla. Det sker när vi kommer hem. Och här är församlingen en helig plats. Där vi ska ta fötterna, inte fötterna av oss, men vi ska ta skorna av våra fötter. För i den här världen är församlingen den heliga platsen där Kristi brud lever. Och är en fristad för människor som inte känner Gud ännu. Därför att vi har himlen för våra ögon. Min vän, vi ska avsluta med en fråga. Längtar du till himlen? Har du någon gång längtat till himlen? Det är bra. Det var rätt svar. Amen. Om du inte har längtat till himlen någon gång som kristen, då ska du få komma till korset idag. Därför att det är den stora glädjen som han ger att få längtan till himlen. För Paulus han säger, jag dras åt bägge hållen. Jag vill både, för det är bäst för mig själv att få komma upp dit. Men det är också härligt att vara här nere och kunna hjälpa människor. Han drogs åt bägge hållen. Men att aldrig få känna den här himla längtan, utan bara är jag riktigt säker på om Jesus kommer och om jag får följa med. Du ska få vara säker i det, för det finns en visshet i detta. Och Bahamboni och i Hebreerbrevet 6:19 så står det att detta är tryggt själens ankare som går ända innanför förlåten, som gör att vi är förankrade ända in i himlen. Vi är förankrade där uppe, och när Jesus kommer tillbaka så får vi följa med därför att vi tror på honom. Men om du har buken till din Gud i något avseende, så säger jag inte här under någon form av duktighet att du skulle vara som mig istället. Nej, vi möts vid Kristi kors. Vi har alla bitar vi brottas med. Vi har alla våra frestelser, våra svagheter. Men vet du när vi är som mest fullkomliga? Vet du när vi är som mest välsignade? Det är när vi är lyckligt omedvetna om vår själva, utan bara ser in i Jesu ögon. Då är vi som lyckligast, för då blir vi förvandlade. Amen. Fader, jag tackar dig för detta underbara advent. Att det finns en himmel som väntar på oss. Tack för den himmelska kallelsen som Paulus bara jagade efter för att han hade blivit gripen av dig. Och jag ber om en församling och en kristenhet idag som får jaga efter dig därför att vi har blivit gripna av dig. Herre, den här världen har ingenting att erbjuda. Och jag ber att du ska göra oss fria, lös banden ifrån allt som binder oss, Herre. Så att vi bara kan få med frigjord tunga och med ett glatt hjärta få prisa dig mitt i svårigheterna. Herre, jag ber för mina syskon. Tack att vi får stå tillsammans. Tack för din godhet i Kristus Jesus. Herre, jag prisar dig för att du lägger ner den här ljuva atmosfären av en längtan efter dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Oh. Tack Fader.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi har även samlingar för barn då.
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!